CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Så gäller elprisstödet. Pengarna till privatpersoner kommer att betalas ut i februari.
Hushållens ekonomi ska räddas i god tid före jul. Detta är ett vallöfte.
Jag tror att få svenskar har förväntat sig att allt skulle levereras över en dag.
Idag fortsätter rättegången mot de bröder som misstänks för grovt spioneri mot Sverige.
Bägge männen nekar till alla anklagelser.
Det är ganska begränsat vad försvaret kan säga i den öppna delen.
Och därför så är det jätteviktigt att de försöker, vilket är svårt naturligtvis, men att isolera sig från det som rapporteras.
SCBs stora partisympatiundersökning visar att alla partier i regeringsunderlaget backar.
Den viktigaste mätningen, det är ju valresultatet, och där fick vi ett väldigt starkt mandat.
Samtidigt ökar Socialdemokraterna med över 4 procentenheter.
Det här är också en effekt av att vi har en regering tillsammans med Sverigedemokraterna som i valrörelsen lovade allt till alla.
Den nya regeringen har fått en rätt skakig start, kantad av ständig kritik om brutna vallöften. Är det dags att göra en pudel nu? Inte för politiken kanske, men för vad som faktiskt utlovades i valrörelsen och hur. Opinionssiffrorna antyder möjligen det. I SCBs stora novembermätning backar regeringskonstellationen kraftigt, samtidigt som Socialdemokraterna är tillbaka nästan på Göran Persson-nivåer. Hur kan regeringen vända den trenden? Och Sverige tycks vara under spionattack. Under de senaste veckorna har detta fått stor uppmärksamhet. Först med det spektakulära gripandet av ett ryskt par och sen med rättegången mot de två bröder som står åtalade för grovt spioneri som inleddes i veckan. Men hur starka är statens bevis? Huvudsakligen kring de ämnena ska samtalet kretsa i denna veckopanel. Vi programledar mikrofonen idag. Jörgen Wittfeldt, varmt välkomna att lyssna. Och panelen idag består av inga mindre än Inga-Britt Ahlenius, tidigare ämbetsman i staten, bland annat som tidigare chef för Riksrevisionsverket och dessutom undergeneralsekreterare för FNs intern revision. Välkommen.
Tack så mycket.
Stefan Stern, kommunikationsansvarig på Nordstjärnan och rådgivare vid Wallenberg Foundations. Välkommen du också.
Tackar.
Och Anna Gerin, opinionsskribent bland annat i Flamman och Aftonbladet samt biträdande chef för fackliga tankesmedjan Katalys. Det stämmer va?
Ja, välkommen. Tack.
Ja, hur har ni det så här i den mörkaste av årstider, Inga-Britt?
Ja, huvudsak bra måste jag säga.
Du gillar vintern?
Ja, om det är snö som det var för en vecka så tycker jag det är jättehärligt. Nu är det lite deprimerande för det är så mörkt.
Mm, det var just det jag menade. Vad säger du Stefan? Mörkret?
Nej, men jag håller med om det. Det är ju inte en av Sveriges stora fördelar, de här mörka perioderna. Och dessutom är det ju en ganska mörk värld parallellt med det. Så att, men jag mår bra.
Trevligt. Tack. Och Anna, går du all in på advent och jul eller förhåller du dig lite mer kallsinnig?
Nej, men jag tycker ändå december är ändå mysigt med hela jul- och adventsfirandena. Och nu har jag ett småbarn hemma så då har vi blivit extra engagerade i det här med att pynta upp hemma.
Någon som glädjer sig lite extra. Om vi ska ta oss in i matchen då med veckans första kortämne. Vi dricker allt mindre alkohol i Sverige, men 65-plussarna dricker allt mer och det är ett trendbrott. Enligt den här rapporten som har tagits fram på uppdrag av Systembolaget dricker de äldre faktiskt 30% mer alkohol än vad de gjorde 2004. Ökningen förklaras framförallt av att kvinnor i åldersgruppen dricker mer. Deras konsumtion har ökat med hela 46% medan de äldre männens har gått upp med 17%. Vad tror ni att det här beror på? Vad tror du, Inga-Britt?
Jag tror att det beror på att de äldre har det bra.
Så det här är ett hälsotecken alltså?
Ja, visst så. Därför att undersökningen säger ju också att de dricker ute starksprit och dricker snaps till maten, utan man dricker ju vin och man dricker ofta och i små mängder. Det låter som man går ut på eftermiddagen och så sätter man sig på kaféet så dricker man ett glas vitt vin. Jag tycker det är ett sundhetstecken och visar på vitalitet och att man har en frihet när man går i pension.
Är hela panelen överens om att det här är minsann inga problem?
Nej, men medielogiken gör ju att man gärna vill ha en larmrapport trots att det här är positiva nyheter. Ungdomar dricker mindre och precis som Inga-Britt säger här så vad står i rapporten? 6 gånger per månad så tar sig seniorerna ett glas vin eller så, fast i mindre mängder i förhållande till så att säga, den här spritkulturen som fanns här uppe i norr tidigare. Så det är ju positivt. Jag tror att det återspeglar också att även de som, vi har ju längre och friskare liv, men även de som blir lite omsorgsberoende har ju fått möjligheter på särskilda boenden att faktiskt bestämma lite mer själva. Om man är van att ta ett glas vin till maten så får man göra det. Så att jag håller med, det här är en positiv rapport.
Emma?
Ja, nej men jag tänker också att det inte är så att de började liksom dricka mer när de gick över pensionsåldern, utan det är väl en generation som har druckit mer som nu tar med sig sin vana in i pensionsåldern. Det jag tyckte också var lite intressant med den här rapporten, det är ju att yngre, att alkoholkonsumtionen går ner så mycket, och just det här att forskarna inte riktigt har förstått varför och har förklaringar till det. Så att det blir spännande att se om de kan få tag på några sådana förklaringar framöver.
Ja, det verkar inte som att, som jag liksom slentrianmässigt trodde, att de knarkar istället. För det var ju de som använder narkotika, de dricker också alkohol. Så att det var inte det som var förklaringen. Så att vad är förklaringen?
Nej.
Teorier?
Ja, men jag hörde forskaren i Aktuell som nämnde att det kan ha att göra med att man bor längre hemma hos sina föräldrar och inte kan få en bostad. Men jag tänker också att sådana här bara teorier och hypoteser kan också ha att göra med de nya sociala medierna och att man alla människor går runt med en kamera och kan filma en. Jag tror faktiskt att det gör att ungdomar är lite mer försiktiga, för att nu om man liksom blir riktigt full och gör något dumt så kanske det hamnar uppe på TikTok eller sprids till alla i hela skolan via olika sociala medier dagen efter. Så jag tror att man lägger lite band på sig.
Intressant och kanske inte helt och hållet entydigt positivt då, tänker jag. Men det får stå för mig, som man brukar säga. Partiledarstriden i Centern hårdnar med 2 månader kvar till den extra stämman där Annie Lööfs efterträdare ska väljas. I veckan gick Ungdomsförbundet och Centerstudenterna ut till stöd för Elisabeth Tand Ringqvist, en av de 3 kandidaterna. Enna, blir det hon?
Alltså jag har faktiskt ingen aning om vem det blir. Så här djupt insyltad i Centerns inre liv är jag tyvärr inte. Så att det finns ju 3 kandidater och på något sätt har de gett sken av att det inte spelar så stor roll vilken av de 3 det blir. Men jag tror faktiskt att det ändå gör det. Jag tror om man bara ser på hur mycket Annie Lööfs person och hennes vägval har format partiet under hennes tid, så förstår man nog att partiledaren har mycket inflytande. Så att jag tror att det spelar roll vem det blir. Mm. Jag vet inte vem det blir.
Nej, vad säger Stefan? Hur stor roll spelar det vem som leder ett sådant parti?
Jo, men det spelar ju roll. Vi hade ett block nu, ett slags högerblock, som vann valet, trots att Centern ju har förflyttat ungefär 6 eller 8% av riksdagsmandaten över till det andra blocket. Så trots den förflyttningen så vann högersidan. Och det är klart att det vägvalet har ju väldigt stor betydelse om det.
Har
om
du någon tro vem det kan tänkas
bli? Nej, men det är intressant. Även om det är små partier så tenderar det att bli ont blod och splittring i såna här processer. Nu har ju de 2 kandidaterna anklagat varandra för att bekämpa varandra med delvis lite negativa medel, och då seglar ju den här Murre Demirock upp som en tredje kandidat. Och vem vet, det här kanske ger utrymme för Helene Lindahl att dyka upp lagom till stämman. Därför att det här är ju valberedningens tre kandidater. Mm. Men det mer korrekta är ju att vem som helst fram till ett visst klocklag på stämman kan ju kandidera. Så att det är klart att det är spännande, men allting tyder ju på, tror jag ändå, att det blir någon av de två som har varit favoriter.
Från kombatanterna, alltså Bäckström eller Tandrinqvist. Mm. Har du någon avvikande uppfattning eller något att tillägga, Inge?
Nej, egentligen inte, men jag skulle säga att det spelar en särskilt stor roll för Centerpartiet just nu, vem som blir partiledare, eftersom partiledaren spelar så stor roll. Därför att Centern har ju bakom sig en period där man nästan komplett har bytt väljarunderlag. Man har tappat sin kontakt med sin pragmatiska del och tappat alla väljare, så många väljare ute i landsbygden eller ute utanför Stockholm. Och man har ju bakom sig då en period där man har dvals i den tunna luften med värdefrågor och nästan varit inriktad på identitetspolitik. Och då har man så att säga fått en ny väljarskara som inte är så trogen i Stockholms eller storstadsområdena, men man har tappat sina landsbygdsväljare. Mm. Och studenten måste ju bestämma sig då, vilken väg ska man gå? Och jag vet inte om de här två som finns kvar, om de representerar, vad de kan representera i vägvalet.
De är väl tre fortfarande, om vi ska vara petiga.
Ja, de är tre fortfarande.
Jag tänker att Daniel Bäckström, utifrån ett slags fördomsfullt perspektiv, som är kristen och från Värmland, tror jag han är, eller Dalsland.
Ja, han är från Värmland.
Ja, Värmland. För mig så representerar han då lite mer av det som det gamla Center, så att säga. Och Elisabeth Tandrinqvist kanske lite mer än det moderna Stureplanscentern. Men det kan vara fel.
Jag känner inte kandidaterna närmare. Jag kan bara se, prata om vad jag har sett. Och Bäckström då, han förkroppsligar på något sätt det gamla Fälldin och idealet. Medan vad heter hon?
Elisabeth Tandrinqvist.
Tandrinqvist. Ja, i min mening skulle hon passa bättre som verkställande direktör i ett stort företag än att vara partiledare. Man saknar det som man måste ha, tror jag, som politiskt engagerad och som ledare av partiet, en politisk passion på något sätt.
Vem vet, den kanske lurar där under den vd-putsade ytan. Vi får ge oss till tåls 2 månader till. Vidare till det sista kortämnet då, och det handlar om en av de nya, ytterligare får man väl säga, sakerna som den nya regeringen vill förbjuda.
I den här regeringen så har vi bara en enda linje, och det är att hedersförtryck har ingen som helst plats i det svenska samhället. När det gäller den här typen av operationer så är det ett uttryck för hedersförtryck. Vi kommer nu att titta på en kriminalisering. Det är en utredning som ska vara klar i juli nästa år.
Sa jämställdhetsminister Paulina Brandberg till SVTs Aktuellt. Och det handlar alltså om huruvida så kallade oskuldsoperationer ska förbjudas, vilket hon då propagerar för. Vad säger panelen, om vi börjar med Stefan?
Nej, men min grundprincip är egentligen en slags självägande skap. Att man får göra vad som helst som individ med sin kropp så länge det stämmer överens med det vad man vill.
Och även läkare i det här fallet,
nej,
är klinikerna.
Men det innebär ju egentligen enligt min grundprincip att du får operera din egen kropp i princip var helst du vill. Samtidigt är det ju så här att det här klantänkandet eller hedersförtrycket tar ju bort just den här självägandeskapet för de här unga kvinnorna som man kontrollerar sexuellt, och man kombinerar det här med oskuldskontroller och oskuldsintyg och sådär. Så att nettot av det här resonemanget blir ändå för min del att jag tycker att man måste markera mot det här, gärna kriminalisera det och visa tydligt att det stämmer inte med svensk rättsuppfattning. Så att jag är för kriminalisering.
Enna Jirin, Nalin Pekgul var ju med i den där debatten i Aktuellt, och hon hade ett intressant argument. Om man tillåter eller fortsätter att låta det vara tillåtet med operation, då kan man alltid säga så här till de här talibanerna, de som verkligen är heders liksom förtryckare, att det spelar ingen roll, för det går att operera. Så det där är inget bevis på om det skulle komma blod på bröllopsnatten. Har hon en poäng i det?
Ja, men jag blev lite förvånad att Nalin Pek hamnade på just den här sidan av den här debatten, och med all respekt för att hon har mer erfarenhet av detta och i alla fall träffar folk som berörs direkt. Men jag tyckte hennes argumentation var rätt liksom långsökt. Det var lite många led. Att operationerna skulle vara liksom ett sätt att komma runt de här myterna eller utmana eller försvaga de här myterna. Jag tycker snarare att de liksom legitimerar och upprätthåller de här oskuldsmyterna. Och jag tycker liksom inte att vårdresurser ska läggas på sådana här liksom ovetenskapliga myter. Så att, ja, jag håller inte med henne där.
Du håller med regeringen, förbjud det.
Ja.
Okej, okay. Inga-Britt, har du någon avvikande uppfattning?
Nej, jag håller helt och hållet med vad Stefan och Anna säger. Alltså, att jag är också bakom att man ska förbjuda det här. Det är lite smärtsamt tycker jag, för att jag brukar alltid hålla med Nalin Pekgul och tycker att hon är en auktoritativ röst i de här frågorna också med sin bakgrund. Men här tycker jag att hon har väldigt skruvade argument. Faktiskt.
Jag tolkade det ändå som att hon menade att i praktiken, det här är bara ett sätt att markera så att säga, mot att man inte gillar det här, men om man verkligen vill göra nytta i praktiken så är det bättre att låta var tillåtet, för att då skapar man osäkerhet kring det där med oskuld, vilket kommer att ta ifrån de här talibanerna deras makt över det.
Men jag tycker att det är ett väldigt pragmatiskt men skruvat argument. Jag gillar den principiella positionen som framförallt Stefan nu gjorde ett uttryck för.
Mm. Ja, vi konstaterar att panelen var enig med jämställdhetsministern i den här frågan. Hög tid nu då att ge oss i kast med det första huvudämnet i panelen. I veckan presenterade regeringen det elprisstöd som var utlovat till november, men det blev inte det högkostnadsskydd som det talades om i valrörelsen, där alla elkonsumenter skulle kunna få ett garanterat högsta pris för sin el framåt. Istället valde man en modell där konsumenterna kompenseras utifrån de utgifter de har haft tidigare, och inte heller kommer pengarna före jul utan först i februari. Om inget oförutsett inträffar, som näringsminister och energiminister Ebba Busch brasklappade hos Anders Holmberg i SVT:s 30 minuter, där hon fick det ganska hett om öronen.
Du, vi har pratat med om högkostnadsskyddet, vi har pratat om bränslepriserna. De som ser det som att ni inte har hållit de här vallöfterna som ni ställde ut, vad säger du till dem?
Jag tror att få svenskar har förväntat sig att allt skulle levereras över en dag.
Det var väl den här vintern det skulle ske, högkostnadsskyddet till exempel?
Ja, det kommer ju nu.
Fast du har ju sagt att det kom inte den modell som ni utlovade.
Nej, det kom en bättre modell. Och jag tror att svenska folket...
Bränslepriserna skulle ske nu.
Givet...
Så de som uppfattade, men min fråga var, de som uppfattade som att det här, ni har inte fullföljt era... Ni har inte levt upp till era vallöften. Vad säger du till dem?
Fast jag tror ju på att det faktiskt går att ha en dialog med sina medborgare. Jag tror att förtroendevalda, makthavare, behöver lyssna på sin befolkning. Det är svenska folket som har gett mig det mandat som jag har idag.
Mm. Ja, Anna Gerin, är Ebba Busch och den övriga regeringen förtjänta av allt skäll som den får utstå nu?
Ja, men ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, jag tycker det här är löftesbrott. Det blev inget högkostnadsskydd. Det fanns inte på plats 1 november. Och det kommer inte rädda hushållens ekonomi innan jul. Och det här var ju vallöftet. Och dessutom får ju bara halva Sverige det här stödet nästa år. Och det är liksom en stor besvikelse både i norra och i södra Sverige att man inte levererar det här. Och jag vill säga att bryta vallöften på det här liksom flagranta sättet, alltså både när det gäller sänkta bensinpriser och högkostnadsskyddet för elpriserna, det är faktiskt liksom rätt så ovanligt i svensk politik. Forskning har visat att svenska politiker oftast håller sina vallöften. Och en anledning till det är att vallöften oftast formuleras vagt, så att det finns ett större tolkningsutrymme. Och det Kristersson och Busch och Åkesson gjorde nu i valspurten, det var att de gav väldigt konkreta, prissatta och tidssatta vallöften som man då direkt efter valet inte kunde hålla. Så att jag tror det är därför det blir en så stor sak av det här, att det är så tydliga på något sätt, vallöftesbrott.
Stefan Stern, håller du med Anna till att börja med?
Nej, men det nya som har hänt är väl att vi har en regering som har majoritet, eller med ett stödparti, trepartiregering med ett stödparti som faktiskt har majoritet, och då förväntar man sig ju att det som sägs av regeringen inte är något allmänt utspel som sen ska hacka sönder och ändras i riksdagen, utan det som gäller, och det ökar ju också kraven. Det vanliga under den åttaårsperiod vi har bakom oss är ju att att regeringen har sagt någonting och så har det blivit någonting helt annat. Både innan valet, det var marknadshyror skulle inte införas och så blev det någon form av marknadshyresöverenskommelse och så skulle man höja skatten på höga inkomsttagare och så tog man bort värnskatten och så vidare. Och det var ju inte samma debatt då. Så att det fundamentalt nya som har hänt är att man nu förväntar sig att regeringen levererar det man säger. Och det är ju någonting bra egentligen.
För att den har möjlighet att faktiskt göra det.
Och det är ju viktigt och bra för Sverige att vi får tydlighet. Sen kan man alltid diskutera om modellen är inte då på plats 1 november utan den ändras ju då så att man får återbäring från de här flaskhalsavgifterna som har betalats i södra Sverige och då går det tillbaks till södra Sverige och sen så stimulerar man inte elkonsumtion då som i vallöftet utan nu får man för el som tidigare har förbrukats.
Så man skapar incitament att spara framåt och det är väl kanske bra då?
Ja, jag har svårt att bli upprörd på det. Måste jag säga, utan den här regeringen har ju fått mandat för kärnkraften, tydliga steg på vägen, minska kriminaliteten och vill jag säga, skulle jag säga i alla fall, den tredje är ju att lotsa Sverige in i NATO. Det är det man kommer mätas på.
Okay.
Inte exakt hur det här stödet blir.
Inga-Britt, jag blev förvånad måste jag säga när jag hörde att de här 40 örena som man lyckades åstadkomma på bränslepriset, det kostade ändå något i storleksordningen 6,6 miljarder i budgeten i uteblivna skatter och vad det nu var. Det betyder ju att det här löftet som utfärdades då, eller de olika löfterna som handlade om 5 och 10 kronor och så, det var ju två försvarsbudgetar. Förstod folk det? Förstod politikerna ens det?
Det verkade ju som om de inte hade förstått det när man gav löftet, måste jag säga. Jag tycker ju att det, så är det ett löftesbrott. Men det intressanta är ju också som Stefan säger att och även Anna påpekar att det är ju ett löftesbrott mot de klara och precisa löften som man har givit. Per 1 november före jul ska hushållen bli kompenserade etc. Så man gillade ju en fälla för sig själv kan man säga.
Mm.
Men när det verkar ändå som allmänheten på något sätt tar det ganska lugnt för jag ser inte på sociala medier att Ebba Busch blev hudflängd för intervjun i 30 minuter. Och när det gäller modellen så tycker jag att den är ju, så att säga, med min bakgrund i Finansdepartementet, den är ju så mycket bättre än den som man gick till val på.
Så där håller du med?
Ja, det håller jag verkligen med.
Jag tänker vi kan väl ändå lyssna på, jag använde samma exempel som 30 minuter gjorde, delvis av lathet, men då kan vi ändå höra hur Ebba Busch uttryckte sig i valrörelsen så får vi höra just hur tidsatta och konkreta de här löftena faktiskt var kring bränsle och elprisstöd.
Vi är beredda att göra vad helst som krävs. Våra fyra partier är överens om att möta upp detta med högkostnadsskydd. Vi kommer inte offra svenska folket på de rödgrönas altare.
Ja, men det är en fullkomligt ohållbar situation för så många svenskar, så många hushåll, så många företagare, inte minst lantbrukare och åkerinäring. Nu vill vi sänka priset med 9 kronor liter vid pump för diesel, 5 kronor för bensinen och för då lantbrukare och åkerinäring 9 kronor litern. Och det här kan vi göra nu.
Det här kan vi göra nu, menade Ebba Busch. Och nu blev ju då 40 öre eller något i den stilen. Stefan är ju inne på att det här kommer ändå inte att spela någon roll om ett tag. Det är andra frågor som regeringen kommer att utvärderas på. Håller du med om det?
Alltså, det är långt till nästa val. Så på det sättet är det ju rätt att det här kommer väldigt tidigt och att man har lång tid på sig att liksom reparera och vinna tillbaka förtroendet. Sen finns ju, men samtidigt kan ju liksom oppositionen som har hittills varit väldigt effektiv på att lyfta fram de här löftesbrotten, de kan ju sätta en bild av regeringen som populistisk eller liksom opålitlig eller oseriös när man illrar den här fällan för sig själv genom att lova så här mycket innan valet och sen direkt efter inte kunna leverera. Så att om man sätter den här bilden och lyckas upprätthålla med den här bilden så kan ju den fortsätta med in längre djupare i mandatperioden.
Så det kan vara någonting som återupprepas efter partiledardebatt efter partiledardebatt. Stefan Stern, hur tror du som har ändå jobbat nära liksom, politiken på det sättet, hur tror du att de tänkte när de kommer de här väldigt konkreta och tidsatta löftena?
Nej, men det fanns ju egentligen två berättelser från den vinnande sidan i valrörelsen. Den ena var ju att det finns några områden där staten måste vara stark. Och det är där man typiskt sett har våldsmonopolet. Alltså om kriminaliteten växer så måste staten ordna det samhällsproblemet. Och om vi är hotade i Europa av ett krig i vår närhet, så måste vi ordna ett starkt försvar. Där staten måste vara stark, kärnstaten måste leverera. Och där fick man ju tydligt mandat, man vann valet. Sen gav man sig in i en annan sorts berättelse och tävling, och det handlade om att staten ska kompensera medborgare på livets alla områden där det uppstår problem, genom till exempel att elpriser skjuter i höjden, genom att man har avvecklat eltillförsel eller det är ett krig i Europa som driver upp elpriserna. Och det där vinner man ju inte på om man är den borgerliga sidan. Utan man vinner det första, men ger man sig in och ska tävla om att staten ska ge allting till alla i livets olika skeden, så förlorar man. Och det är det vi ser nu, det är en läropeng. De hade vunnit valet på den mycket starkare berättelsen.
Alltså, jag tycker ändå att valet var ju väldigt, väldigt jämnt. Det här starka mandatet som har nämnts flera gånger nu är ju lite så. Mindre än 50 000 röster skilde de två blocken åt. Och det såg ju väldigt bra ut i opinionsundersökningar under våren och även under sommaren för den förra regeringen, alltså Magdalena Anderssons sida. Utan det som skedde var ju, skiftet skedde ju där i valspurten i augusti-september, och det var ju de höga elpriserna som på något sätt i slutändan avgjorde det här. Så jag skulle säga att i det här jämna valet så var det plånboksfrågorna de sista veckorna som fällde avgörandet. Och där fick vi en jättemärklig dynamik, för att Magdalena Andersson, hon var ju så ansvarsfull att hon ville inte ens ge några vallöften. Hon pratade om att man kan inte ge vallöften. Hon skulle ge valmålsättningar. Så vi hade en extrem åt det hållet som inte ens ville ge några vallöften, samtidigt som vi hade den högerkonservativa sidan med Busch och Kristersson och Åkesson som gav väldigt liksom populistiska plånbokslöften. Och jag tror att det kan ha avgjort till och med
det kan det kanske ha gjort, men politiska förståsigpåare brukar jag alltid säga att Socialdemokraterna, de är bäst på en sak, och det är att göra vad som krävs för att vinna, så att säga. Här får ju du fram en alternativ teori att de borgerliga, de var så skrupellösa eller skrupelfria att de var beredda att hitta på vad som helst bara för att få makten, medan Socialdemokraterna, de spelade innanför linjerna och fint och enligt reglerna sådär. Ska vi tro på det?
Ja, så såg jag det. Alltså, jag var väldigt förvånad över den här väldigt passiva och defensiva strategin som Socialdemokraterna hade. Och jag tänkte verkligen på det de här sista veckorna. Du kan ju inte gå in i en valspurt och liksom och säga att du inte kan lova något och indirekt ge sken av att du inte kan göra något eller inte vill göra något eller så. Mm. Så att de framställde ju sig själva så mycket mer handlingskraftiga med de här vallöftena, och vilket jag tror de gynnades av.
Tror du det, Inga-Britt?
Ja, men socialdemokratin i valrörelsen var ju hämmad av att man hade inte något underlag för en regeringspolitik. I själva verket så vill man ju väldigt tydligt distansera sig både från Miljöpartiet och från Vänsterpartiet. Och så var det då Centern eventuellt. Det fanns ingen koalition som skulle kunna stå bakom konkreta vallöfter från socialdemokratin. Det var ju deras dilemma, och det var väl därför som man valde strategin att inte gå till val på ett program. Man hade ju själva verket inget program. Utan man gick till val på att lansera Magdalena Andersson som en erfaren och god ledare för partiet och som regeringschef i en period där Sverige har väldigt stora problem, och internt och externt.
Det är lätt att glömma bort det nu när vi sitter med den regering vi gör. Men det var ju på vippen att det funkade faktiskt. Så då hade ju berättelsen varit en helt annan.
Frågan är ju hur socialdemokratin då hade kunnat formera sin regering. Det är ju en hypotetisk fråga.
Ja, det fick vi aldrig se riktigt. Men det här sättet att bedriva valrörelse som vi pratar om nu då, om jag ska vulgärtolka, så kanske några av de borgerliga partierna tänkt att jaja, det där tar vi sen. Nu ska vi vinna. Och då kanske vi lovar lite runt och håller lite tunt. Kan det ha effekter på längre sikt som är dåliga, tror du?
Ja, det tror jag. Så att man måste distansera sig tydligt från den här typen av vallöften eller den här typen av retorik. Det tror jag verkligen. För det fläckar ju den politikens anseende. Mm. Och det föder ju medborgarnas misstroende mot politiken och på de politiska partierna.
Stefan Stern, tror du att det påverkar? Eller tror du att väljarna, du var inne på, tror jag att det var du va? Att väljarna är verkligen inte så upprörda över det här.
Nej, men det här agendan kring elpriserna, den kommer ju leva kvar framförallt som en agenda kring energifrågan.
Mm.
Och den absolut starkaste valfrågan i valrörelsen, både vad gäller elpriser och det som kommer leva kvar inför nästa valrörelse, det är ju kärnkraften. Det var ju det som de borgerliga vann på. Och också anklagelsen mot S att ha avvecklat fullt fungerande planerbar el.
Och inte underhållit. För nu hörde vi att Ringhals 4 var då. Ska ju vara stängt i några månader till här. Det kommer bli en svettig vinter om den blir kall.
Absolut. Så att det här rymmer ju inför den här fyraårsperioden en giftpil in i S också. Därför att om de driver en missnöjeskampanj på svikna vallöften, då ser vi nästa steg vad som hände i valrörelsen, nämligen att de ändrade.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
De här valkompasserna, miljontals människor får ju sin information kring de här valkompasserna som finns på medieplattformar och så vidare. Och där ändrade de från att de var negativa till ny kärnkraft till att de var positiva till ny kärnkraft.
Bara för att förtydliga, Socialdemokraterna framförde till de medier som gör valkompasserna att vi står numera för det här. Ja. Var det så?
Ja, och nu är det ganska tyst om det vallöftet. Så att om det här blir en valperiod om svikna vallöften och kärnkraftsfrågan kommer garanterat leva vidare, vilket inte elpriskompensation i början av en mandatperiod gör, då har de ju byggt in en egen problematik. Mm. Så det bästa de kan göra är förstås att gå ut och säga det vi sa i valet kring kärnkraften, det gäller framåt.
Vilken är din tolkning? Var står Socialdemokraterna när det gäller kärnkraften? Det har varit lite fram och lite tillbaka.
Ja, det var ju en av de här frågorna som högern var väldigt skickliga på, att liksom kidnappa hela klimatfrågan och få den att handla om kärnkraft, vilket de gynnades av för de har mycket högre förtroende där. Och som jag har skrivit också i Katalys valanalys, så präglades Socialdemokraternas valrörelse och kampanj och strategi väldigt mycket av det här defensiva spelet, att man hela tiden skulle neutralisera de frågor som högern har högt förtroende i. Och kärnkraften var ju en sån. Även skatterna, man var väldigt defensiv i fördelningspolitik och skatter, man var defensiv i kärnkraften. Man försökte lägga sig då nära högern, men också i de frågorna som migration och brottslighet och segregation och så. Så att problemet med den strategin är ju lite det som Stefan nämner här, är ju att man då sitter med högerns liksom lösningar i knät när man anammar deras liksom lösningar på olika problem, vilket jag är rätt så kritisk till. Jag ska vara ärlig, jag tycker inte att Socialdemokraterna har en så jättetydlig position där än. De måste liksom sätta ner foten kring den här frågan.
Om vi vidgar perspektivet lite, så brukar man ju säga att när ett parti sitter i regering som Socialdemokraterna gjorde i 2 mandatperioder, så blir det svårt med politikutvecklingen. Man fastnar i liksom regerandet. Pågår det nu något sånt skarpt utvecklande av den socialdemokratiska oppositionen som kan komma med något nytt? En ny position eller någonting som känns offensivt och framtidsinriktat, tror du?
Alltså, så här kort efter valet, nej, det har ju mest känts som att S famlar i sin nya oppositionsroll och försöker hitta sin nya roll i det här nya politiska läget. Och jag har lite oroväckande liksom tendenser att man inte riktigt kommer satsa på policyutveckling och så. Tobias Baudin blev intervjuad i ETC nu i oktober där han stängde den dörren och sa vi valde vår politik på kongressen och den ligger fast. Ah. Och när man gjorde sin budget nu så gick man ju bara vidare med den politiken man hade gått till val på. Man behöll sina tre prioriterade områden och man byggde budgeten utifrån det man gick till val på. Så nu i det här första skedet verkar det ju inte finnas några ambitioner liksom till omprövning eller ny reform och policyutveckling. Men jag hoppas att det blir en ändring på det.
Hoppas Anna Jirin.
Men Daniel Suhonen är ju på semester.
Ja, vi får se. Men han dyker säkert upp snart. Veckopanelen från Kvartal lyssnar du till. Sveriges minsta men vassaste mediehus. Där vi nu svingar oss vidare till nästa huvudämne. Vi hänger oss i viss mån kvar i samma härad dock, nämligen det inrikespolitiska. För i veckan nu så kom SCBs stora partisympatimätning. Den presenteras två gånger om året i maj och november. Och den här novembermätningen är den första efter valet och därför kanske lite extra intressant. Den visar att regeringspartierna idag har blott 46% av väljarna bakom sig medan oppositionen har 52%. Socialdemokraterna har gått upp med hela 4 procentenheter jämfört med valresultatet, något som förstås sätter plåster på såren efter valförlusten för partisekreterare Tobias Baudin, som vi hör först i klippet här, därefter Moderaternas Karin Enström och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
Det är klart, det är ju bara att säga som det är. Det här är också en effekt av att vi har en regering tillsammans med Sverigedemokraterna som i valrörelsen lovade allt till alla. Det var ju allt från att sänka diesel med 10 kronor, det blir 40 öre. Man lovade att ha ett högkostnadsskydd på plats 1 november. Nu säger man att det kanske kommer i februari om ingenting händer.
Det är klart att det är stort fokus på en ny regering. Den här regeringen har suttit i 6 veckor och ska försöka få ordning och reda efter 8 år under socialdemokratiskt styre. Och vi har stora samhällsproblem, så det kommer att ta tid.
Ja, det beror på att vi alltid har legat betydligt högre i allmänna val än i de här mätningarna. Och då blir ju den differensen med den felmätningen eller den felmarginalen större också i sak. Det som är intressant är ju att för oss att titta på de trender som finns och där det fortsätter en ökande trend i förhållande till föregående mätning.
Sist alltså Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för Sverigedemokraterna. Ja, och Inga-Britt Ahlenius, det är väl ganska kul ändå att höra de här bortförklaringarna varje gång. De som går ner säger att det valet är den enda viktiga mätningen och trenden långsiktigt är god och sådär.
Men det spelar det så stor roll vad utslaget är i en undersökning som sker så kort tid efter ett val? Jag har ändå förstått att det är det sedvanliga, att regeringen, den nyvalda regeringen, går ner i opinionerna efter i den första mätningen.
Är det så, Stefan? Eller delar du den bilden?
Det finns ibland en slags bandwagon-effekt. Alltså att vinnarna fortsätter att vinna lite till. Därför att människor glömmer faktiskt vad de röstar på. Och om någon framstår som vinnare så vill man gärna vara i det laget. Men det vanliga, som Inga-Britt säger, det är ju att så fort du börjar regera och ger dig in i konkreta beslut så gör du människor besvikna. Så att det stämmer ju. Men det som är ännu viktigare är att det betyder ingenting.
Ingenting?
Innan jag lämnade politiken för näringslivet så var jag med och jag var med och vinna 4 val och förlora 3 val. Och jag har varit med så många gånger att siffrorna såg ut på ett sätt i början av en mandatperiod och på ett helt annat sätt. Men den här mandatperioden är ju, eller den här mätningen är ganska intressant. Ändå, dels så ser du att SD tappar. Och där har du ju något som är värt att följa under hela mandatperioden. Det vill säga, vad händer här utifrån Sverigedemokraternas position? Man kan ju titta på den i grunden. De har ju en väldigt bra plattform där de kan vara med och ta äran av det som regeringen gör som är positivt. Och eftersom de är utanför regeringen så kan de lite lagom kritisera det som det finns missnöje kring.
Det är som Liberalerna sits fast utanför regeringen.
Så kan man säga, men ännu tydligare i SDs fall. Ja. Här förefaller det som att SD, i alla fall i starten av mandatperioden, börjar få ta lite ansvar, vilket är ovanligt för dem. Det andra som är intressant är ju Centerns tapp fortsatt. Och det är ju ett tapp till S. Så att hela det här upplägget med att välja att stödja S i valrörelsen, bli ett stödparti till vänster, det förefaller fortsätta att göra att det finns ingen som helst argument gentemot till exempel unga urbana kvinnor att inte välja S. Utan jag tror att Centern måste börja formulera en position som gör att man tar tillbaka de här väljarna och inte bara bekräftar att ni kan lika bra fortsätta att gå till S.
Spännande, jag ska turnera den till Enna. Kan Centern göra det på annat sätt än att återigen bli lojala med borgerligheten? Finns det ett annat sätt att ta tillbaka de där S-väljarna?
Ja, återigen, mer en socialdemokratisk expert än centerexpert. Jag tror att det var väldigt tydligt också i valet att man slog som samma slags väljargrupper, vilket vi också varit kritiska mot till exempel Socialdemokraterna, att man riktade in sig på storstadsväljare, välutbildade, de som är skeptiska till SD, egentligen liberala marginalväljare som egentligen Miljöpartiet och då Annie Lööf och Centern också jagade. Så det var ju otroligt misstag att man liksom kanabiliserade på varandras väljargrupper istället för att på något sätt koordinera sig och satsa på en bredare koalition av väljare för att få ihop den här majoriteten. Och nu fortsätter ju det här problemet, alltså S tar ju från alla förutom SD i den här uppgången.
Jag tänker, om jag bara får bara stanna dig där, de försökte väl ändå med det i viss mån, att de försökte att hetsa mot liberalernas potentiella väljare, jag måste säga, hela tiden hålla upp Sverigedemokratspöket så att säga. Mm. Det uppfattade jag som en strategi för att få in dem till Centern eller Socialdemokraterna.
Ja, men det var ju så att de mobiliserade, Socialdemokraterna mobiliserade ju, gjorde den här starka SD-konfrontationen och gjorde SD till sin huvudfiende. Mm. Och huvudkonflikten i valspurten blev mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, och det var ju egentligen de enda två partierna som gick kraftigt fram i det här valet. För att där du har en konflikt i politiken, där mobiliseras väljare, för man är tvungen att ta ställning. Ja, men vems lag är jag på? Vems sida väljer jag? Och den här strategin, SD-konfrontationen, den funkade ju mycket bättre på den välutbildade medelklassen för S än den gjorde på den kanske rurala arbetarklassen, där SD istället mobiliserade väljare i den här huvudkonflikten mellan, om man ska säga, goda S och onda SD, eller som man försökte få upp det. Och så att det var ju en del i jakten på de här liberala marginalväljarna, vilket också gjorde att man dammsög Miljöpartiet och Centerpartiet och även då L, om man kollar på nettoflödena i valen. Så även liberala, det funkade ju den mån. Så att ibland brukar jag säga, ja men de hade en valstrategi och jagade de här liberala marginalväljarna, och de lyckades ju, de gick ju fram i de kommuner där inkomsterna är högre, där utbildningsnivån är högre.
De vann slaget men förlorade kriget, kanske man kan säga. Inga-Britt, vad är dina allmänna reflektioner då, kring att Socialdemokraterna går framåt så starkt och Sverigedemokraterna tappar?
Nej, jag tycker det är tydligt att Socialdemokraterna vinner på grund av regeringens löftesbrott. En annan i aktörelse tycker jag är det att inga sverigedemokrater går tillbaka till Socialdemokraterna. Så det är uppseendeväckande, för annars är det strömmar mellan alla andra partier. Men Socialdemokraterna har inte lyckats vinna tillbaka sina arbetarväljare som har gått till Sverigedemokraterna.
Och vad tror du det beror på då?
Jag vet inte, det är väl det att Socialdemokraterna har varit otydliga i de frågor som är strategiska för svensk utveckling, nämligen energifrågan, försvaret och kriminaliteten kanske inte minst.
Jag vill bara lägga till där att det finns ju den här, Vänsterpartiet försökte ju sig på det här på något sätt när Nooshi Dadgostar satte på sig den här industrihjälmen och åkte ut i bruksorterna, och ibland så tänkte jag under den här valrörelsen att det har blivit liksom upp och ner, alla jagar fel väljare. Det var liksom, det var ju Magdalena Andersson som skulle satt på sig en industrihjälm och åkt till bruksorterna och mobiliserat arbetarklassen, och sen kunde hon ha låtit Nooshi Dadgostar ta välutbildade vänstermänniskor i storstäderna och ta förorterna.
Haga och Midsommarkransen.
Ja, och Centerpartiet kunde ha tagit de här liberala marginalväljarna som inte ville rösta på Liberalerna på grund av SD. Så att det blev alla jagade liksom fel väljare.
Det finns en väldigt rolig sketch i Herr Talman med Norsi med bygghjälm som jag rekommenderar alla att titta på som en parentes. Men Inga-Britt, det här blir ju lite intressant med att Socialdemokraterna gör så bra ifrån sig fast de inte kanske har gjort så mycket. Hur tycker du att Magdalena Andersson då, som vi har högt förtroende, är vinnare för Socialdemokraterna så att säga? Hur har hon hittat in i den nya oppositionsrollen? Hon hann ju knappt bli varm i kläderna som statsminister.
Alltså, för att vara uppriktig så är inte jag så säker på ens att hon kommer att stanna under den här mandatperioden.
Vad får du att tro det?
Jag tror inte att hon är en passionerad politiker. Hon har ju i huvudsak sin bakgrund som ämbetsman. Hon har varit en bra skattedirektör som har varit finansminister. Men jag ser inte henne med den karisma eller den utstrålning som krävs faktiskt för att leda ett parti, särskilt om man sitter i opposition.
Men kan hon inte drivas av sånt som socialdemokrater historiskt har drivits mycket av, nämligen ansvar och plikt och sånt?
Jo, det ska vara ansvar och plikt, men man måste själv också vara genomsyrad av tanke på att man är passionerat intresserad av att leda det här partiet. Jag ser inte henne som en passionerad ledare, lika lite som jag ser den här Tand som en passionerad ledare för Centerpartiet.
Mm, Stefan, nog verkade hon ändå trivas med att vara Sveriges första kvinnliga statsminister.
Ja, det var 10 månader, men det var historiskt. Mm. Och det är klart, tänker hon bara på sig själv så ska väl det vara historieskrivningen. Därför att om man tittar på svenska val, det vanliga är att en regering får alltid avsluta det den har påbörjat, så att du sitter inte bara 4 år utan du sitter 8 år. Och när Magdalena Andersson, om hon ens gör det, går till val nästa gång, så har ju den där perioden av 10 månaders kvinnlig statsministerskap fejdat iväg, och det blir snarare ytterligare en valförlust då, som troligen blir, om man tittar på det historiska mönstret, troligen blir effekten då. Så att gör hon som Inga-Britt här förutspår, att hon skaffar sig ett internationellt uppdrag på något sätt i mitten av den här mandatperioden, så får hon förmodligen en bättre historieskrivning personligen. Jag tror att, och jag har varit med också, det är väldigt trist och långsamt och långtråkigt att sitta i opposition. Så att vi får se hur många av dem överhuvudtaget nu i ledarskapet inom S som är kvar.
Jag tror absolut inte på den här teorin. Alltså Magdalena Andersson, hon var ju väldigt alert i opposition där mot Anders Borg när hon vann. Och jag tror hon drivs både av den här plikt- och ansvarskänslan gentemot partiet. Hon har ju bara suttit inte ens ett år, eller? Mm. Så hon valdes in på kongressen. Och den här regeringen är ju väldigt svag. Det glömmer vi ju bort ibland. Alltså den är helt beroende av SDs mandat i riksdagen. Och regeringspartierna, L, KD och M, har alltså färre mandat än Socialdemokraterna själva i riksdagen. Så att det finns en otrolig möjlighet att driva opposition här de här 4 åren. Så jag tror absolut att hon kommer sitta kvar och att man kommer satsa på att ta tillbaka regeringsmakten. Mm. Och det man måste också komma ihåg var ju att Socialdemokraterna efter 8 år i liksom väldigt skakiga minoritetsregeringar lyckades ändå gå fram i det här valet och göra ett så bra val och nästan ta hem det här för en tredje gång. Mm. Alltså det finns förutsättningar.
Men
absolut.
Det var ju det näst sämsta valet i modern historia.
Absolut.
De gick fram i förhållande till det sämsta valet, och det var 2018.
Och det brukar
nu gjorde
jag...
de det näst sämsta valet.
Jo, men det brukar jag alltid påpeka.
Och
absolut.
I modern tid när du möter väljarna för första gången så har alla tidigare partiledare sedan Ingvar Carlsson och framåt haft ett bättre valresultat än vad som skedde nu. Så det där är lite självbedrägeri faktiskt att hävda att S egentligen vann valet.
Men Inga-Britt
Ahlenius, det hävdar jag inte. Alltså, de förlorade, men det finns goda förutsättningar nu i opposition fram till nästa val.
Men det bygger också på att man gör upp med SD. Så där bär det också ett frö av problematik här. För att man gjorde, precis som du säger, Anna, den här valrörelsen till en folkomröstning egentligen om Sverigedemokraterna. Men det sätt som man kan få framgång i riksdagen nu för egen politik, det bygger på det som man nu har sagt efter valet att man ska göra. Man lägger fram sina förslag och sen så välkomnar man alla som röstar på det förslaget, inklusive SD. Och man har också sagt att om SD lägger fram klockrena S-förslag som det finns kongressbeslut på, så kommer man alltså rösta på SDs förslag i riksdagen. Det vill säga, det är ju en mjuk vägledning, guidning till SD att leta nu i kongresshandlingarna som S har och titta där det inte är särskilt stor initial budgetpåverkan, så kommer de alltså bli legitimerade på det sättet att S kommer att rösta på dem. Så att allt den här framgången som då kan hända under 4 år bygger ju in massa nya problem, nämligen bland annat att man bryter mot sin egen starka
press. Vi ska lämna inrikespolitiken nu och ge oss på nästa huvudämne.
Det här är ju ett ärende som är unikt på väldigt många sätt. Ett liknande mål har inte varit för handen i Sverige på över 20 år. Rätten och dess ledamöter kommer idag att få en insyn i material som väldigt, väldigt få personer i det här landet har sett eller har tillgång till.
Så lät det när kammaråklagare Mats Ljungqvist inledde rättegången mot de två bröder som står åtalade för grovt spioneri. I den här rättegången har vi redan upplevt en del ovanliga inslag. Vittnen som bara framträder med ett nummer istället för ett namn. Bevis som är hemliga för alla utom åklagaren, rättens ledamöter och de tilltalade och deras försvarare. Inga-Britt Ahlenius, vad ska man säga om det här ärendet? Går det ens att bedöma för en utomstående?
Det tror jag inte. Utan det bygger ju på att allmänheten har tillit och förtroende för hur de svenska institutionerna fungerar, inklusive rättsväsendet. Och att man även accepterar att det är lyckta dörrar, stängda dörrar i en sån här viktig rättegång.
Har du det förtroendet?
Ja, jag har det förtroendet fortfarande.
Det verkar ju vara väldigt jobbigt att vara försvarare. Alltså, de kan inte använda medierna på samma sätt som de normalt sett kan för att väcka sympati för sin klient. Och den information som eventuellt tyder på att de här bröderna är oskyldiga är också svår att komma ut med. Är det ett problem i någon mån?
Ja, i så fall tycker jag det är ett problem som man kan leva med. Är det inte så att de här försvarsadvokaterna kanske haft alldeles för stor tillgång till media för att driva sina frågor?
Så kan det vara. Så kan det vara. Men det är ju en del av spelets regler trots allt. Men inte just det här spelet då. Stefan Stern, vad tänker du om det här ärendet? Det är ju ändå ganska unikt som åklagaren säger. Vi har inte haft något liknande på 20 år.
Nej, men skadan på Sverige ligger ju i att informationen då har kommit ut till främmande makt. Och skulle man då bedriva rättegången på ett sånt sätt att alla ska ha tillgång till den här informationen, då blir skadan ännu större.
Så det,
så att det ligger i sakens natur så att säga. Däremot så det finns problem med svensk rättsväsende. Definitivt så. Och det finns problem med rättstryggheten, men det ligger i min bok längre ner i värdekedjan. Alltså på tingsrättsnivå. Vi har ju under några årtionden här gått från en situation där de flesta tvistemålen hamnar ju ändå i tingsrätten. Och där hade du tidigare 3 domare som skulle avgöra målen. Och nu under senare årtionden så har du en ensam domare som då av besparingsskäl ska sätta sig och avgöra de här tvisterna.
Ja, nu pratar du tvistemål.
Ja, vilket då gör att rättstryggheten har sjunkit, kvaliteten har sjunkit katastrofalt och du får fler överklaganden till hovrätten där det då sitter 3 eller 4 domare. Så du sparar inte ens pengar på det här. Mm. Så det som vanliga medborgare kommer i kontakt med, nämligen tingsrätterna, det är där rättsotryggheten har ökat.
Om vi ändå håller oss kvar...
Den här typen av mål, det ligger liksom i sakens natur.
Men det här är ju tingsrätten i Stockholm.
Jag vet, men här rör ju spioneri då. Ja.
Om vi ändå håller oss kvar vid det här ärendet då. Det tas ju upp som en självklar premiss av alla egentligen att nästan allt måste vara hemligt, samtidigt som väldigt få av oss då får en bild av varför eller vad de här uppgifterna kan handla om. Det är ändå en intressant paradox, alltså, för det är ju en idé med rättegångar och domstolar att allmänheten på något sätt ska kunna bedöma om det är rättvist eller inte. Om vi ponerar att en av dem, eller båda, är oskyldiga.
Ja, det är väl alltid ett problem med sådana här sekretesser när det inte går att ha full transparens. Att man får väga olika liksom tyngder mot varandra. Och jag tänker precis som jag tänker att också handlar om just det här tillit och förtroende, att i de här fallen, de här väldigt speciella fallen med de här allvarliga grovt spioneri-anklagelserna, att då måste medborgarna liksom ha tillit och förtroende till rättssystemet för att det här ska fungera.
Jag förstår argumentationen. Stefan, en del länder väljer att lösa den här typen av fall diskret istället, utanför domstolsväsendet. Sverige har på kort tid nu valt att ge rejält med offentlighet och två sådana här ärenden. Varför gör vi det och är det bra?
Ja, men det måste ändå vara grunden i en rättsstat att du inte löser det diskret och utanför någon form av transparens, utan att du visar öppet och tydligt inklusive den problematik som ligger i att skadan ska ju inte förvärras genom för mycket information.
Jag antar att det är därför en del länder löser det på annat sätt, för att man riskerar att göra ett värre då, tänker jag.
Så kan det vara, det är en snäll tolkning. Det kan också finnas andra felaktiga utgångspunkter som gör att man löser sånt där diskret. Men det är ju liksom, demokratin är ju inte perfekt, utan det finns en massa imperfektioner och det syns ju ibland i sånt där. Men om vi pratar rättsosäkerheten här, så har ju den ökat liksom på andra sätt. Och det är faktiskt ganska allvarligt att det har gått åt det här hållet. Det behövs ju mer pengar till både bekämpning av brott, men även till rättsväsendet. Vi kan ju inte ha det på det här sättet.
Inga-Britt, du har ju delvis varit i den världen, får man väl säga, på olika sätt. Håller du med, Stefan? Har vi ett problem med försvagad rättssäkerhet och rättstrygghet?
Ja, jag skulle vilja säga att Sverige generellt präglas av institutionell naivitet och okunskap. Och svensk kultur bygger, när det gäller demokratins arkitektur, så bygger den ju på föreställningen om folksuveräniteten. Och folksuveräniteten, det vill säga att folket bestämmer i val hur landet ska styras, och de styrande kan också kontrollera sig själva. Och den här andra delen som är rättsstatsbegreppet har på något sätt annekterats av konservativa eller högersidan, som har blivit illa behandlat i diskussionen om demokratin. Men en demokrati bygger ju på en balans mellan folksuveränitetsprincipen, det som är en människors vilja i val, och rättsstaten, det vill säga det som handlar om grundlagens bestämmelser om objektivitet och rättssäkerhet och så vidare.
Men hur menar du att högersidan på något sätt har kidnappat eller tagit befälet?
Ja, i varje fall har det blivit så, och i svensk föreställning så är de här rättsfrågorna, det är mycket så att säga högersidan som har omhullat dem, medan närmare folksuveräniteten ligger på vänstersidan. Och jag tror att det är till men för diskussionen om hur viktigt domstolsväsendet är, till exempel. Så vi ska ju ha klart för oss att domstolsväsendet fick ju väldigt sent ett särskilt kapitel i regeringsformen. Det behandlades som att de vore vanliga myndigheter. Det återspeglar ju den här synen på demokratins gestaltning eller uppbyggnad.
Att vi pratar om nästan allting annat utom det här fallet tyder ju på hur lite det faktiskt finns att gå på. Det är ju ett faktum, och det är ju lite det som jag på ett sätt vill adressera också, att det är ett viktigt rättsfall för Sverige, men vi vet nästan ingenting. Avslutningsvis då, det framstår ju ändå som att Sverige är rätt hårt utsatt för spioneri från Ryssland bland annat nu. Tror du, Anna, att de svenskar som sitter på skyddsvärd information, och inte bara på de mest uppenbara ställena som Försvarsmakten till exempel, är tillräckligt på sin vakt? Alltså, vi har ju ofta pratat om att vi är naiva, men börjar man nu förstå att det här är faktiskt en reell risk?
Ja, det hoppas jag verkligen. Jag tror att det har funnits en naivitet gentemot Ryssland under för lång tid, och man har låtit saker passera också tidigare med ockupationen av Krim utan större liksom effekter och konsekvenser. Och jag hoppas att man är mer på sin vakt nu, för att det som jag har saknat lite här hos oss är ju den här större medvetenheten kring det här att Ryssland inte liksom bara för ett krig mot Ukraina, utan att det också är ett slags krig mot hela västvärlden och hela Europa. Och vare sig vi vill det eller inte så är vi inblandade i den här konflikten. Och att det här har ju pågått under lång tid. Det här är ju ingenting som nu har dykt upp efter kriget med invasionen av Ukraina, utan det här har ju planerats länge av Putin-regimen och hela hur man gjorde den här fällan med Nord Stream och gasen och gjorde Tyskland beroende av sin gas. Det har ju varit en del i det här spelet. Så det behövs ett större medvetande om det här, tänker jag också bland allmänheten. Att det här är inte ett krig som bara pågår någonstans där borta, utan att vi i högsta grad är inblandade i den här konflikten som Putin för mot västvärlden.
Har man en gammal KGB-officer som president i ett grannland, så kanske man kan förvänta sig att just den typen av verksamhet växer så som den har gjort. Mm. Det här är veckopanelen från Kvartal som fortsätter ett tag till, men från och med nu bara för dig som prenumererar. I segmentet som kommer nu, som vi kallar det sista ämnet, ska vi prata om varför svenska kriminella som är efterlysta för grova brott gömmer sig i Turkiet och varför Sverige har så svårt att få hit dem. Vi hinner också med veckans person, ord eller citat innan ridån slutligt går ner. Men det är alltså för dig som prenumererar. Och vill du bli prenumerant så hittar du våra prenumerationserbjudanden på kvartal.se/prenumerera. Och just nu har vi faktiskt en riktigt bra julklapp som du kan titta lite närmare på. Du kan köpa en årsprenumeration till någon du tycker om. Julklappsmottagaren får då ett års fri tillgång till all god journalistik som Kvartal gör, och därtill vår alldeles nytryckta årsbok, inslagen och klar att lägga under granen. Den innehåller bland annat några av våra bästa texter från det gångna året. Men till de lyssnare som inte prenumererar är det alltså dags att säga tack för idag. Och slut för idag. Ha en fin helg. Hej då!
Välkommen till Unionen.
Hej! Jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.